Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Välkomna till söndagens gudstjänst denna novemberdag. Vi ska lyssna till Anders som predikar på temat Gud som vår far. Det är ju fars dag idag. Vi ska sjunga tillsammans. Psalmer som vi kanske inte alltid eller inte så ofta sjunger här. Men först låt oss be tillsammans för gudstjänsten. Tack Gud att du var här långt före oss. Idag. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Tack att din kärleksfamn, din faders famn, alltid står öppen. Öppna nu våra hjärtan så att vi kan ta emot det du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en text som kommer att anknyta till Anders predikan här. Och det är ur Romarbrevet. 8 kapitlet, vers 14-17. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Amen.
Gott att se er allihopa så här på fars dag. Jag har själv en åldrig far. Tyvärr gick min mor bort för ganska exakt 9 år sedan. Men jag var och grattade min far i förtur igår. Han är strax 94 år gammal. Och om ni undrar var jag har fått de här idéerna att cykla från, så är det nog något genetiskt. Han spenderar 2 timmar på sin träningscykel varje dag nu när han inte längre kan cykla där ute på grund av balansen. Så på något sätt har jag nog ärvt ner det där. Skillnaden mellan mig och min far dock, det är att den tiden han cyklade ute, så cyklade han och såg sig om. Det har jag alltid beundrat. Men jag cyklar och bara pinnar på så där. Gud fadern är ju ursprunget till all faderskap. Och vi ska läsa ett bibelord i Efesierbrevet 3:14-15. Det blir en hel del så att vi läser bibelord tillsammans idag och ser vad Bibeln säger om faderskap och vad Bibeln också säger om barnaskap. Efesierbrevet 3, vers 14-15. Är det någon av er som vill ha biblar, så räck upp handen så delas det ut här. Så kan ni slå. Det är Paulus som beder för församlingen Efesus som han skriver till. Då säger han så här: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Så all faderskap är en avspegling av Gud fadern. Det är bara det att faderskapet här på jorden är ju fullt med brister. Jag själv är fader till 5 och jag ska ner till Falkenberg och säkert få någon god paj eller någonting sånt i eftermiddag. Men man känns ju vid hur mycket man brister som fader. Och jag tror det är han, barnpsykologen Alf B. Svensson, som har sagt någon gång i mått av levnadsvisdom och visdom att det är bra om man har haft lagom bra föräldrar. Och det har tröstat mig mycket. Gud har ju redan från början presenterat sig som en enhet bestående av flera personligheter. Vi pratar ju om den treenige guden, fadern, sonen och anden. Och lite grann kan vi få inblick i detta redan från de första verserna i Bibeln, där det står i första Mosebok 1, verserna 1-3. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade, var det ljus, och det blev ljus. Här kan vi alltså se hur Gud, fadern själv, skapade himmel och jord. Guds ande var där, svävade över vattnet, och Gud sade, var det ljus. Och ordet är ju Jesus. I Gamla testamentet står en hel del om fadern, Gud som fadern, och jag har tagit upp några av de här. I Jesaja 9, vers 6, så finns ju ett ofta citerat ord i juletider. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Några texter till i Gamla testamentet just om faderskapet finns i Jesaja 64:8. Där profeten utbrister: men Herre, du är vår fader, vi är leret och du är den som har danat oss. Vi är alla verk av din hand. Vi går vidare till en vers i Psaltaren 68:6. Ett underbart ord där det står att Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare. Så ett underbart trösterikt ord. För många som inte har en fader, och i våran tid är det ju väldigt många som växer upp utan fader. I Jesaja igen då, kapitel 63:16, så säger profeten: du är ju vår fader. Abraham vet inte längre av oss. Israel känner oss inte. Men du, Herre, är vår fader. Vår återlösare av evighet är ditt namn. Så vad är då faderskap för någonting som vi kan läsa ut ifrån Bibelns budskap av fader? En fader har barn. Det kan vara biologiska barn. Men när jag tänker efter i mitt liv så har jag haft många som har uppträtt som fäd för mig. Ibland under korta perioder i livet och ibland under längre perioder. En fader tar ansvar och en fader utger sig för sina barn. Det yttersta vi kan se här som är förebilden för oss, det står i Romarbrevet 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Så oerhört mycket har Gud Fadern älskat oss. Och en fader fostrar sina barn. Det är ju nästan något vi har blivit rädda för att tala om. Att man behöver fostran i livet. I Hebreerbrevet 12, vers 9 står det: vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Så Gud är så oerhört god mot oss att han också låter oss vara med om en hel del fostran i våra liv. Vi ska titta lite djupare på det alldeles strax. En fader leder också sina barn hem, precis som Gud själv har lovat att göra. Vad är då barnaskap för någonting? Vad är det att vara barn hos vår store Gud? Johannes evangeliet 1, vers 12 står det: men åt alla som tog emot honom, tog emot Jesus, gav han rätt att bli Guds barn, och dem som tror på hans namn. Och vi går vidare till Johannes första brev 3:1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte lärt känna honom. Och så som Kristina läste det här underbara bibelordet i Romarbrevet 8. Att vi har fått barnaskapets ande i våra hjärtan. Och det innebär att vi kan vara fullt trygga. Att den Gud som har skapat oss. Som har velat att vi ska bli till. Som såg oss innan världens grund var lagd. Han vill också föra oss till sig och föra oss hela vägen genom livet hem till honom. Galaterbrevet 4 och vers 6 innehåller väldigt mycket av det som vi läste i Romarbrevet 8. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar: Abba, fader. Nu ska vi gå in och titta lite grann på faderskap och barnaskap utifrån, vi brukar säga, liknelsen om den förlorade sonen. Men när jag tittar efter så står det ju inte så exakt i texten, utan det står att Jesus bara berättade om en fader och hans två söner. Och vi ska läsa lite grann om de här och se hur det förhöll sig med den yngre sonen och med den äldre sonen. Och hur fadern agerade i de här två olika sönernas liv. Vi börjar med att läsa Lukas 15, verserna 11-24, som handlar om den yngre sonen. Vidare sade han, alltså Jesus: en man hade två söner. Den yngre sade till sin far: far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna vilja äta sig mätt på de fröskidor fröskidor han, de fick, men ingen gav honom något att äta. Om vi stannar lite där så ser vi alltså att de här bägge sönerna fanns då hemma hos sin fader, och den yngre säger: jag vill ha ut min del av arvet. Och pappan hindrar inte detta, utan han utskiftar alltså arvet redan där. Och så får den yngre son helt enkelt sin rätt att gå sin väg. Och det är ju någonting som man kan förundra sig lite över, att inte fadern genast tog tag i honom och sa att: lille vän, du vet att det blir inget bra för dig om du går ut. Det kommer gå illa för dig där ute i världen, och du kommer att förslösa allt du har. Nej, han låter honom gå. Och det här tycker jag vi kan känna igen i våra liv, hur Gud handlar med oss. Vi ska se om vi kan dra några slutsatser på varför Gud gör på detta vis. Killen hade ju väldigt roligt ett tag och hade säkert mycket vänner och så, men så småningom tog ju pengarna slut och han hamnade i slaveri. Eller en väldigt förnedrande tjänst för en jude att vakta svin. Och när han då hade varit där ett tag och dessutom var hungrig, så kom vi tillbaka till vers 17, så står det: då kom han till besinning och sade: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sin tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den, och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen, och festen började. En sån underbar återkomst. Och om man ser i grundtexten där, så står det att han kom till sig själv. Han blev äntligen sig själv igen. Och drog slutsatsen att jag vill gå tillbaka till min fader och jag vill ödmjuka mig inför honom. Och jag skulle vara nöjd om jag blev den minste, bara jag fick komma hem till fadershuset igen. Och med den inställningen så går han hemåt. Och jag tycker på något sätt att jag, för min fantasi, så brukar jag tänka att fadern, han stod nog där och tittade ofta efter sonen. Och en dag så ser han en trasank långt där borta och ser att det är hans son som är illa medfaren. Och han sluter honom i sin famn, och sonen säger direkt: jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte mer värd att kallas din son. Och fadern bara nästan avbryter honom och säger: nu är du tillbaka. Nu ska vi ha fest. Och det blir en sån oerhörd upprättelse, så jag tror aldrig att sonen överhuvudtaget hade tänkt sig någonting liknande. Tänk nu om fadern inte hade låtit sonen gå iväg, utan sagt till honom och försökt styra honom med dåligt samvete och så. Du vet att ska du lämna mig nu? Nu har jag ju faktiskt gett dig hälften, och kan du inte vara här hemma och så vidare? Nej, han låter honom gå. Inte heller skickar han någon kompis till honom när han mitt är ute och festar. Utan han vet att den här processen måste ha sin gång. Och så småningom så kommer sonen till insikt. Jag tycker jag känner igen det här i mitt eget liv i många olika faser i mitt liv. Och speciellt när jag var där runt 20-årsåldern och verkligen ägt en barnatro, haft en trygghet i Gud och gått ut och förslösat den. Och på precis samma sätt sagt till Gud att jag vill komma tillbaka till dig, måtte jag få bli den minsta av dina barn, bara få komma tillbaka till gemenskapen till dig. Och så har jag också fått se hur oerhört Gud bemöter med sin nåd. I mindre skala har det här hänt många gånger, även fortsatt i mitt liv. Och jag tror vi fungerar på det där sättet. Och Gud vet att vi, för att våra hjärtans frivilliga kärlek ska vara möjlig att ge till honom, så måste vi ha valmöjligheten. Ibland så väljer man att gå. Nu kommer vi till den äldre sonen. Vi ska läsa hur det förhöll sig med honom. Och det står då i Lukas 15 och verserna 25-32. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom tillbaka välbehållen. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa det till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne, din bror, var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Så här ser vi en helt annan reaktion hos den äldre brodern. Han som inte ens kallar sin bror för bror utan säger till fadern: din son som har förslösat allt. Det visar ju också att man kan stanna hemma så att säga i fadershuset men tappa bort själva syftet och glädjen i barnaskapet. Det märker man att den här äldre sonen gjort, för att han tänker så oerhört mycket i förtjänsttermer. Och tyvärr är ju vårat kött sådant att så länge vi lever här så kommer det försöka obstruera bilden av Gud och Guds handlande i våra liv. Och väldigt ofta är det så att det dyker upp någonting där vi på något sätt vill göra oss förtjänta av Guds vänskap, Guds kärlek och till och med förtjänta av Guds nåd. Och det tycker jag man ser här hos den här sonen. Han försöker tjäna sin fader. Han tycker han har gjort det oerhört troget. Men han har gjort det mycket mer som en slav än som en son. Fadern hade ju faktiskt utskiftat arvet emellan sönerna. Det innebar ju att även den äldste sonen hade fått sin del. Men det hade undgått honom. Så när fadern säger allt mitt är ju ditt, så har han inte levt i denna sanning. Utan den äldre sonen förebrår fadern för att han visar sådan nåd till den yngre sonen som slösat bort allt. Men hur bemöter fadern honom? Ja, det står först att han försöker övertala honom. Han protesterar sonen här och säger att allt det här med vad hans bror har gjort. Men fadern säger bara: min son, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Det är precis som han säger att du behöver upptäcka igen barnaskapet mitt i ditt tjänande. Men nu måste vi faktiskt ha fest och glädja oss. Och han utmanar den äldre sonen lite grann där. Kom med här, var med i festen. Till denna din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Sen stannar ju Jesus berättelsen där. Så vi vet inte riktigt hur det gick. Och när jag har läst det här så har jag många gånger tänkt: måste man vara som den yngre eller äldre sonen? Jag tror vi alla har varit där. Men jag tror att Guds fostran med oss som vår fader för oss barn, det är att vi allt mer och mer kan vila i detta. Att bara få vara hos fadern. Och vara trygg hos fadern oavsett hur livet gestaltar sig. Så en liten summering här är att Gud fadern själv är ursprunget till all faderskap. Han har för evigt bevisat sin kärlek till oss i Kristus och gjort det möjligt för oss att få vara Guds trygga barn. Och Gud fostrar oss i sin trofasthet. Och Bibeln talar ju så oerhört positivt om fostran. Men en av de saker som nutidsmänniskan fruktar allra mest, det är motgångar, problem, nederlag, saker och ting som händer som är bortanför hans kontroll. Men Gud är väldigt tydlig med att vi behöver fostran, och oavsett vad som händer oss i livet så kommer Gud låta allt samverka till det bästa. Jag avslutar med några verser i Romarbrevet 8:31-39 som beskriver vilken trygghet du och jag kan uppleva som Guds barn oavsett hur livet gestaltar sig för oss. Paulus skriver: vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ja, det är så stort att läsa detta. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Nu går vi till lite bön här. Vi tackar dig vår himmelske fader för att vi får bli inbjudna till att bli dina barn, till att vara dina barn och för att leva i din oändliga omsorg och kärlek. Herre, vi tackar dig för barnaskapets stora trygghet och glädje. Och jag vill be dig för oss som sitter här och lyssnar, kanske folk som lyssnar senare också, att oavsett om vi mer definierar oss som den yngre sonen eller äldre, Att vi, Herre, får hitta hem till den gemenskapen hos dig som varar oavsett situation och omständighet. Vi vill också be det, Herre, för alla runt omkring i vårt område här som ännu inte känner dig, Herre. Vi vill be dig att de ska få komma inom hörhåll för evangeliet och få en tydlig bild av dig som fader och hur du kallar varje människa tillbaka till dig själv. Vi vill också be dig för vårt arma land, om vi ser oss som folk, som en lillebror som har haft så mycket och fått så mycket från dig och gett oss av och tagit ut arvet och festat, Herre. Och väldigt många festar fortfarande, men det finns också väldigt många som sitter där och vaktar svin i stort lidande. Herre, vi ber dig om att vi som folk ska vända oss tillbaka till dig. Du som har välsignat vårt land. Du som har beskärmat vårt land. Herre, vi vill be dig om en ny tid av besökelse från dig. Amen.
Herre, vi ber för din kyrka. Ge den tro och kärlek så att den kan tjäna dig och ditt rike. Gör den öppen för människors nöd, öm och fast, lyhörd och trogen. Herre, hör vår bön. Herre, vi ber för din värld. Befria den från själviskhet och misstro. Från våld och krig, gör den till ett hem för människorna och en förgård till ditt rike. Herre, hör vår bön. Herre, vi ber för alla människor. Du ser deras behov. Fyll dem med din nåd. Du ser de sjuka. Ge dem av din läkedom. Du ser det ensamma. Möt dem med din närhet. Herre, hör vår bön. Du ser det oroliga. Var deras frid. Du ser det tvivlande. För dem till tro. Du ser det vilsna. Led dem till dig. Herre, hör vår bön. Herre, vi tackar dig för att du hör innan vi ropar. Dig vare ära i evighet. Amen. Vi ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, give oss frid. Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.